Christian Sonesson M med flera kommunpolitiker i Staffanstorp åtalas för grovt tjänstefel för att i mars 2022 fattat beslut om att inte ta emot en syrisk familj. Christian Sonesson, han är Staffanstorps starke man. Han har varit KSO sedan 2013, så han har suttit länge, mer än 10 år. Det är väl ungefär lika länge som Viktor Orbán har varit Ungerns starke man. Inga jämförelser i övrigt, men det är härligt att se män som tar makten och håller makten. Han har blivit känd, Christian Sonesson, i fler års tid. Så var han ofta i ropet för att han styrde sin kommun på ett säreget sätt. Ett ganska utomordentligt och inspirerande sätt, det tycker många. Vi hyllade honom ofta i Radio Bubbla när det begav sig, minns jag. Det här var liksom i radions barndom. Han var kontroversiell och det skrevs om honom och sånt där. Och det han blev mest känd för var att han vägrade spela boll när Stockholm sa att Staffanstorp måste acceptera den eller den bördan till följd av den sinnessjuka migrationspolitiken. Så att Sonesson var bland politiker, så var han relativt tidigt ute och han med de här grejerna. Och han sa så här att ja, vi ska inte ha något folkutbyte i Staffanstorp. Här bestämmer jag. Och vi tar inte emot vad nu var de skulle ta emot. Så kallade flyktingar och så vidare. Men det var andra saker också som han höll på med där. Och praktiska saker, symboliska saker. För mig och säkert många andra så blev han framförallt en symbol för lokal autonomi. En fingervisning om att kommuner faktiskt kan göra lite som de vill. I slutändan så måste kommunpolitiker spela boll för att systemet ska fungera. Så att för att de ska kunna placera ut den importerade röstboskapen på olika orter i landet till exempel, så måste kommunerna spela boll. Och om de inte gör det, om en kommun säger nej, vad händer då? Och det var en fråga som vi pratade mycket om här i radion. Inte minst på grund av Christian Sonessons tilltag i Staffanstorp. Och vi sa, liksom, vore inte det här en bra idé? Borde inte fler kommuner bara säga nej, bara säga stopp? Vad fan ska Stockholm göra? Ja. Steg för steg så börjar vi få svar på den frågan nu. Och ett svar på frågan, vad händer när en kommun säger nej? Du kan titta, vad händer med Staffanstorp? Överlevde Staffanstorp, och så vitt jag vet så har saker och ting gått alldeles utmärkt för den kommunen. Byn lever och frodas, och Christian Sonesson är fortfarande KSO, och han är väldigt populär. Han har starkare ställning än någonsin. Jag tror att det var så att Sonesson, att han blev inkryssad i riksdagen 2022. Han var väldigt populär lokalt då, men han tackade nej för att han ville fortsätta med lokalpolitiken på heltid. Han har viktigare jobb än att sitta i riksdagen. Men nu har han då också blivit åtalad. Och han har blivit åtalad för en specifik sak som hände i mars 2022. Då 4 så kallade kvotflyktingar anvisades, som det heter, till Staffanstorp. Det var en familj från Syrien med 4 medlemmar. Och det här gjordes då med hänvisning till en lag som heter lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Och man hör ju på namnet på den lagen att det är en uråldrig nordisk lag som har funnits i nordbornas rättssinne i tusentals år. Det går inte att överklaga besluten som fattas enligt den här lagen. Det står i lagen att de kan inte överklaga till någon instans. Så att när Migrationsverket har sagt sitt så finns det ingen respit. Men Staffanstorps kommunstyrelse, de svarar då med att de fattat särskilt beslut om ett omedelbart stopp för att ta emot kvotflyktingar när den här familjen skulle anvisas då. Och sen ett par månader senare, i maj 2022, så anlände den här familjen till Sturup. Jag vet inte var de flög ifrån, men de kom då till lokala flygplatsen. Och då, från och med då så var det Staffanstorps ansvar. Men det var ingen från Staffanstorp där som bara tog emot dem på flygplatsen. Vilket ledde till att Migrationsverket, som jag läser här i dokumentationen, Migrationsverket i ett sent skede fick avbryta anvisningen till Staffanstorp och istället anvisa flyktingarna till en annan kommun. Jag såg också en artikel, jag kunde inte läsa den för att vara bakom betalvägg, men jag såg en artikel också, de hade letat rätt på den här familjen, den här specifika familjen från Syrien, och frågat liksom, hur gick det för er? Och tydligen så har de sagt att än idag så lider de av det här som de blev utsatta över. Så fruktansvärt för dem. Än idag så tänker de på att vår liv vore så mycket bättre om vi bara fick bo i Staffanstorp. Ja, så son och son, förutom det, förutom han då, så är det också hans vice ordförande Erik Tabisch, Åsa Ekstrand, Tony Nilsson, Yvonne Nilsson och Margareta Pauli som står åtalade. Det är alla de som satt i kommunstyrelsen, moderater, en sverigedemokrat och en centerpartist. Men vi ska säga att Yvonne Nilsson, hon röstade nej. Och hon hävdar också i den här konflikten att hon säger att hon är oskyldig för att hon röstade nej till det här beslutet. Vilket man kan tycka har en viss rimlighet, va? Så hon säger så här: jag röstade nej. Jag ville att vi ska ta emot flyktingar i Staffanstorp, precis som Centerpartiet vill i resten av Sverige. Okej, bra, det är noterat. Men åklagaren, hon heter Magdalena Petersson, hon säger att nej, vi kan ändå åtala och döma Yvonne Nilsson, centerpartisten som älskar flyktingar, därför att hon reserverade sig inte mot beslutet. Hon reserverade sig inte mot kommunstyrelsens beslut. Och det är faktiskt praxis att man måste reservera sig. Om man bara röstar nej, det räcker inte. Du ska i finkan. Ja. Och åklagaren, hon säger då att de här människorna ska åtalas eftersom, jag citerar här då, eftersom de tilltalade allvarligt har missbrukat sin ställning som kommunpolitiker. Det har dessutom fått konsekvenser både för enskilda individer och för det allmänna. Vi måste särskilt tänka på den syriska familjen som än idag lider av det som hände. Ja. Vad säger du? Vad säger du, Boris? Har du följt den här rättsdramat med spänning? Tror att det blir lite liv om det här i Sverige?
Ja, men det tror jag. Jag tror att Sonesson tackar och tar emot. För att det är lite över ett år sedan, för lite nu under lite mer än ett år, så har han ju liksom klivit fram och uttalat sig i nationella frågor. Han var ju liksom talesman för interna motståndet inom M mot könsbyteslagen. Han har gått ut hårt och sagt att, sen kom ut utspelen om att SD borde ingå i regeringen per omgående egentligen. Och sen har det här kommit liksom uttalanden ganska nyligen om misstroende mot partiledningen, att de citat inte har kunnat göra partiet relevant. Så jag tror han siktar på att bli nominerad helt enkelt i någon inre partistrid på någon. Om ordförandeskapet. Och det gör ju att jag tror att han tycker att en rättsprocess mot icke-mottagandet av den syriska familjen, det tror han ser som en välkommen present.
Ja, det tror jag också, och det är bland annat därför som jag känner mig så munter när jag läser om den här saken. Alltså det är riktigt skruvat såklart, men jag gillar det. Det är en fin liten situation här. Det är såna här set piece som känns väldigt användbar. Alltså vi har en stor grupp politiker i Sverige som har bedrivit den här nattsvart ondsinta politiken i årtionden, folkutbytespolitiken, där svenskar görs till andra klassens medborgare i sitt eget land och tvingas försörja hundratusentals parasiter som politikerna importerar. Parasiterna, de lever på svenskarnas bekostnad, de konsumerar mycket mer från alla sorters skattefinansierade system och de begår många, många, många fler brott. Och de importerade parasiterna, de har fört med sig nivåer av brottslighet och typer av brottslighet som vi aldrig någonsin haft i Sverige tidigare. Men en samlad politikerklass har sagt årtionde ut och in att parasiterna är det viktigaste som finns. Inga uppoffringar är för stora att avkräva svenskarna för att skydda och försörja och gynna parasiterna. Och den som inte vill fortsätta ta in fler parasiter och hålla parasiterna försörjda och anpassa samhället på oräkneliga sätt till vad parasiterna vill, den som motsätter sig här är en ondskefull person, förtjänar att bli utkastad ur samhället. Att inte hänge sig åt att importera och gynna parasiter, det är faktiskt den djupaste formen av brottslighet som finns. Nämligen det som kallas för rasism. Så att det är den situation vi befinner sig i. Det är som graden av nattsvart moralisk depravering som politikerklassen har gjort till lag. Det är oerhört extremt. Även med världshistoriska mått så har det kanske aldrig någonsin hänt att en härskande elit har varit så fientligt inställd till befolkningen i de egna länderna som de västerländska eliterna har varit de senaste 2-3 årtiondena. Så vad gör vi åt saken? De här politikerna som har orsakat allt det här, de är idag, vi vet ju alla vilka de är, och de är liksom, EU-pampar, ambassadörer, bankdirektörer, toppavlönade konsulter. De har utsatt Sverige för en ofattbart allvarlig katastrof. Den värsta som någonsin har drabbat Sverige. Digerdöden, den var inte så kul den heller. Men efter den kunde man i alla fall återbefolka landet med en svensk folkstam. Det svenska folket överlevde och hade fortfarande kvar sitt land. Nu arbetar politikerklassen mycket målmedvetet för en slutgiltig lösning. Svenskarnas land, som har varit deras land i tusentals år, lämnas nu över till de importerade parasiterna. Och tvångsintegration och kulturell upplösning och rasblandning ska göra den här processen omöjlig att reversera. Vi kallar det folkutbytet. Vi kan också kalla det för etnisk rensning eller folkmord. Det är vad vi skulle kalla det om det drabbade andra människor. Människor som inte var vita. Så att de här människorna, de har alltså begått de mest allvarliga brott som någonsin har begåtts av svenskar eller mot svenskar i hela vårt folks historia. Och de har belönats förstligt för det. Förrädarna lever i sus och dus. Många av dem är fortfarande toppolitiker givetvis. En av dem som stod längst fram och kämpade med näbbar och klor för folkutbytet, han är idag Sveriges statsminister. Och nu ska vi tydligen prata om att åtala politiker för tjänstefel. Vilken utomordentlig idé. Jag är verkligen för den här idén. Jag tycker verkligen att vi ska åtala politiker för att de har misskött sina uppdrag och svikit sina egentliga uppdragsgivare. Men vem är det som åtalas? Är det de här monstren som kämpar för att förstöra Sverige genom att fylla landet med miljontals parasiter? Nej, det är 6 lokalpolitiker på en liten ort som åtalas. Och deras brott är att de sa nej till att ta emot en parasitfamilj i den här lilla orten som de var ansvariga för. 4 parasiter från Syrien som den statliga folkutbytesmyndigheten borde ha att göra plats för att försörja. Och de sa helt enkelt nej. Och nu åtalas de. Ja. Jag läste nog lite mångordig här, men jag tycker att det är så bra tillfälle att visa på kontrasten. För att vi har de här hundratals, kanske tusentals politiker som borde ställas inför rätta för extremt allvarliga brott som de har begått. Och jag är inte säker på vad brottsrubriceringarna borde vara, men till att börja med högförräderi och brott mot mänskligheten. Och de borde dömas till döden. I stort sett alla ledande politiker i Sverige under de senaste 30 åren. De borde ställas inför rätta och många av dem borde sedan arkebuseras. På bästa sändningstid. Förslagsvis i den sista sändningen som SVT någonsin gör. Det
var det vackert.
Sen släcker man bara tv-huset. Ja. Det är det här som kallas för Finspångsrättegångarna för eventuella nya lyssnare. De svenska Nürnbergrättegångarna. Och de som ska dömas i Finspång, de ordnar nu sina egna små politiker de stolar där de försöker straffa sina fiender. Och det är så fint på något sätt. Det är väldigt ironiskt. Men låt oss omfamna det. Låt oss omfamna det och vända det emot dem. Låt oss använda all uppmärksamhet som kan uppbådas kring det här åtalet och rikta om det mot de åtal som verkligen borde genomföras, förhoppningsvis ganska snart.
Mm. Alltså formuleringen digerdöden var ju inte så kul den heller. Den önskar jag att jag hade fått till. Men alltså fast i den. Alltså tyvärr kommer det inte att bli någon rättegång. Det är för att vad vi ser här är ju en korkad karriäråklagare som tänker att nu kör jag den här processen mot Sonesson. Jag klämmer till en centerpartist också, som är oskyldig. Varför visar jag tuff är jag, så kommer jag stiga i graderna. Jag kanske hamnar i någon hovrätt till och med, herre gästarnas. Men problemet är att de är ju så förbannat slipade i sådana frågor, framförallt sossarna. De har ju redan ryckt ut och dragit ett tåta, lägg ner den här skiten. Det är för att de fattar ju mycket väl att när sonen som får sin dag i rätten, då kommer ju folk att börja tänka, nej men vad fan, de kunde ju ha sagt nej. Sonen som sa ju nej. Och det kan öppna en burk som inte, med ett innehåll som inte går att stänga. Så tyvärr blir det ingen rättegång. Så att Sonesson kommer att få kräva att ni måste åtala mig.
Fan, du har ju rätt, Boris. Jag hör ju direkt när du säger det. Du har rätt. Ja, synd. Synd.
Ja, tråkigt. Mycket synd.
Ja.
Men det finns ju en... Alltså, ska man gå in på hyckleriet, va? Så är det också så här att... det är ju, den rättsliga grunden för att ge sig på sådana saker är ju rätt svag. Men det är ganska ointressant i sammanhanget. Däremot så finns det ju mängder av kommunpolitiker som de facto har brutit lagen mot kommunallagen. Den som reglerar deras beteende. Flera paragrafer där. Och på ett sätt som också, förutom att svenskarna drabbas av invasionen, så drabbas de ju också av den stora gröna omställningen. Och ett antal kommuner som har ägnat sig åt denna stora gröna omställning sitter ju nu, och kommer en del, till exempel Boden i framtiden, kommer att sitta med en helvetes skuldbörda. Därför att kommunpolitikerna har brutit mot stadgandet om att man får inte gynna en enskild näringsidkare. Och det har man gjort i fall som Norsvolt och Stegra och en del andra fall. Till sanslösa kostnader som kommer att lägga liksom bygder öde. Men ingen kommer att ställa sig inför rätta för detta, fast det är uppenbara brott.
Ja, Boris. Alltså jag säger inte att du har fel, men när du säger grön omställning, jag blir nästan liksom lite varm inombords. Det är någonting som jag liksom, som jag drömmer om och som jag fantiserar om. Tänk att få leva i ett Sverige där grön omställning är liksom ett stort relevant problem. Det är högst på agendan liksom, att nu måste vi dra en lans här, kämpa mot den gröna omställningen. Det var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt att ha en situation där det var liksom, det är sådana skattehöjningar. Sossar som styr landet och höjer skatterna bortom alla rimliga gränser och bygger ut välfärdsstaten. Ja, jag önskar att det där var liksom, jag skulle så långt mycket hellre ha alla de sakerna. Alla ja. De sakerna på en gång, hela det paketet jämfört med det vi har nu.
Självklart. Jag gillar flerfrontskrig, och det där andra är också viktigt, speciellt som sakerna går ihop. Norrsvålssatsningen var ju ett exempel på hur det går hand i hand med massinvasionen. Ni har ju inte städare i Sverige, så ni måste importera 150 städare från Afrika, till exempel. Ja. Och en massa indier.
Ja, precis. Och inte bara städare på Northvolt. Jag har tyvärr av yrkesmässiga skäl har jag haft lite kontakt med den här situationen och tittat lite på människorna på Northvolt och vad som hände när de sa upp sig och sånt där. Det såg mörkt ut, kan man ju säga. Hur som helst. Oavsett vad som händer nu med den här rättegången, så är det i alla fall så att Christian Sonesson och de andra som åtalas nu, utom hon Yvonne, centerpartisten, de är hjältar. De är tvättäkta svenska folkhjältar. Mm. I den mån de nu är svenskar. Om Sverige överlever, kommer det skrivas om de här människorna i historieböckerna. Hur de stod på barrikaderna för att försvara det svenska folket när frädareliten försökte utplåna oss. Och man, det är verkligen synd, Boris, där du säger att det inte blir en rättegång. Jag tror att du har rätt, men jag har ju gått och tänkt på det. Jag hoppas verkligen att de ska bli dömda. Det skulle vara helt fantastiskt om Christian Sonesson dömdes, gärna till en sån fängelsestraff. Därför att ingenting skulle belysa motsättningarna så starkt. Och det är precis som du säger. Sonesson skulle kunna exploatera det stenhårt. För han skulle då liksom kunna marknadsföra sig som. Han skulle vara en äkta snapphane som ligger i fullt krig med Stockholm. Sitta på kåken ett tag. Kanske skriva en bok medan han sitter. Så blir det spännande att se vad han hittar på när han kommer ut. Ja,
det vore en drömsituation, men tyvärr, som sagt.
Men han kommer ändå ta över Moderatpartiet, säger du?
Ja, det är jag rätt säker på. Det är så att Moderater, man pratar, de skäms ju liksom för det garnityr de har nu. Och förhoppningsvis finns det fler som är liksom lika tuffa och lokalt fostrade som Sonesson. Och då kan det hända lite så.
Ja, alltså Moderaterna är ju ett... är en helt hopplös, totalt förruttnad organisation. Så att om Sonesson blir ledare för den organisationen, så tror jag tyvärr att han kommer att ruttna i skallen väldigt snabbt och bli en väldigt dålig politiker. Jag hoppas han stannar i Staffanstorp och gör Staffanstorp till liksom ett lysande föredöme för alla kommuner i landet.
Eller åtminstone Skånes kommuner. Det finns ju en del att göra i södra delen av landet. Och sen, ja.
Ja, och det jag hade bakhuvudet alldeles nyss, att de är svenska folkhjältar, om de nu är svenskar. För att de är ju, jag vet inte, det är skåningar och de har sin egen grej där nere. Och de borde lyfta den här idén som de hade mycket på 90-talet och sånt där, att bryta sig loss och göra sin egen grej där nere i den danska delen av Sverige. Det kunde de gott plocka upp igen. Jag skulle hellre se Christian Sonesson som ledare för en skånsk självständighetsrörelse eller sånt där.
Nu börjar det bli jättevackert alltså. Sen kräver det en folkomröstning om att frigöra sig och bli en fristat.
Han ska inte bli Sveriges statsminister, han ska bli Skånelands statsminister.
Skåneland exklusiv. Vad ska han göra med Malmö? Det får han ta hand om.
Han får lämna Malmö. Vi kan göra det till någon sån här internationell enklav, kanske under FN-administration eller... Atombomb, jag har hört det mycket snack nu om svenska kärnvapen. Vi kanske behöver göra en testsprängning.
Nej, men det är... Ja. Ja, men fisklivet gör det sund. Nej, men ett seriöst förslag är ju faktiskt att Skåneland skapas. Sonesson blir Skånes Bukele. Malmö blir ett stort detention center. Och han tar betalt av Sverige när vi forslar folk till detta detention center.
Ja, det är du, Boris, som brukar prata om flykten från New York och allt det där.
Ja, jag tror man ska ha en hel stad alltså. Och det har varit en del människor med rötter i Malmö som har klagat på att jag säger så. Men fan, ni får pröjs helt enkelt för att flytta från Malmö. Vi förstår, jag förstår offret faktiskt. Men det är för nationens bästa och man får överge positionen och så blir det helt enkelt ett stort jäkla läger. Så får de liksom göra vad de vill där.
Ja visst, och anständigt folk som bor i Malmö, de få som finns kvar, de får flytta till Staffanstorp och Vällinge och alla andra trevliga ställen där ja. Runt omkring. Det är inte så svår uppoffring.
Det är faktiskt, de borde se det som en ynnest faktiskt. Och sen är det jättebra i uppfostringssyfte att ha en sån där plats också och peka på att så där går det för dem. Folk får tänka själva. Det är bra.